I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag var på i alla fall på väg till utbetalningsluckan i lördags. Det hela var ju inte, kanske inte det där paketet med röda snören som du snuddade vid här en vecka, men en liten ask och bestora pris för who's who.
Ja, jag lägger mig platt till marken. Moni Viking var ju enormt bra. Alldeles för bra för who's who. Jag håller med dig, Henrik. Det var, jag satt hemma i soffan och sa till mina närmaste att det här är ju klart. Tack.
Ja, tack, tack.
Tack för kaffet.
Men du fick rätt i slut, Magnus.
Ja, men det var ju en dyrköpt läxa för mig. Jag lärde mig ju där i Harpers att, att han går så där, Moni Viking. Det är bizarra sista 700.
Att man kan speeda så fort, så långt i ett så långt lopp mot en så bra häst.
Ja, satt och tittade igår på Grand Prix-tävlingar från Sollentuna friidrott och såg när herrar och damer sprang 400 meter. Och då jobbar de vad de kan i 400 meter och så stumma ben som de har. Då tänkte jag på Moni Viking som bara matade i 700 meter. Det är faktiskt otroligt mäktigt att se. Ja.
Henrik.
Men visst trodde jag också loppet var slut. Det får jag ju så säga. Jag tänkte att den här gången går det ju inte.
Henrik, du säger att vi ställde oss i utbetalningskön i praktik i princip. Jag måste berätta om en händelse från Jägersro när salig Tore Ferdinand Pettersson, ni vet, storspelaren som bland annat ägde vid Brante hos Bernt Lindstedt. Han älskade ju att spela höga summor och han hade spelat nerv med Kalle Fylking i ett stejer på Jägersro. Om det var någon derbyrevansch eller något sånt där, det minns jag inte, det var i alla fall 3000 meter och kanske till och med, kanske bara 2-6, nåväl. Han spelade 5000 vinnare, hästen stod i 5 gånger och han sa där på läktaren att bara den tar sig igenom första kurvan så är saken klar. Och Kalle Fylking styrde till ledning ut ur första kurvan. Då gick Tore Ferdinand och ställde sig i utlösningsluckan för att vara säker på att få pengar så att pengarna räckte. Och på den tiden fick man ju betala, spela på en sida av toton, eller i totohallen, och så fick man gå till baksidan och hämta ut pengar. Det stod då Tore Ferdinand i alla fall minst 2 varv utan att se något mer av loppet. Men saken var ju klar.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer 1 McLobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag kör på tränat någon gång.
Ja, men då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Trott & Sports podcast med mig, Henrik Ingvarsson, Lennart Persson och Magnus Ståhlberg. Det var ju, som sagt, det blev ett jädra lopp av det här och bestora pris. Det får de vara nöjda med, arrangören. Har vi då 2 stora Prix d'Amérique-hopp här?
Ja, Moni Viking, absolut ett Prix d'Amérique-hopp. Norskt Prix d'Amérique-hopp då. Jag läste någonstans att hästen skulle gå hem till Norge efter den här starten och laddas för vintermeetinget. Men det vet man ju inte hur det blir med det. Hoså var ju i Frankrike i vintras och misslyckades totalt. Trivdes ja, inte precis. Alls. Vill han åka dit igen, Passiaik?
Ja, det är frågan det kanske. Han ser ju ännu bättre ut i år ändå. Så han kanske har...
Ja, men att han ser bra ut betyder ju inte att han trivs bättre. Om man kommer till groa igen.
Nej, man kanske har mognat och ett år till och sådär. Vi får se.
Ja, men absolut, absolut är det intressant.
Mm. Finns något mer att säga om Åby Stora?
Det blev ju en duell helt enkelt. Mellan 2 världsstjärnor tror jag man kan säga. Lite roligt, hemmahästen där Pacific Face spurtade till 5:e priset.
Ja, just det.
Ja, ändå uppmärksammade ändå. Nu såg jag ju ATG Live där lite grann. Där man... ja, heja och hoa och hurrade för Cyber Lanes prestation där. Det var den som gjorde loppet bakom den här duon då. Men precis som du säger, Pacific Face var ju inte stort slagen. Går i princip exakt lika, men med bättre fart över mål. Men det var Cyberlane som var grejen, och nu är det dags. Nu har det lossnat för Cyberlane.
Alltså, ja, det ska så bli intressant.
Man ser olika.
Man ser, Magnus, man ser det man vill se.
Så är det. Jag kan säga att jag tyckte det var tråkigt, tycker jag, att se Make the Mark, som ju... Ja, han var ju i alla fall fyra in på upploppet. Försökte ju gå med i rygg på Monde Viking där, men jag tror var han sist eller möjligen näst sist i mål. Han får inte riktigt till det, Make the
Mark. Det kostar att försöka följa Monde Viking.
Så är det. Jag hade ju nog inte gjort det bättre själv.
Ja, men det kostar att vara med i alla stora lopp utan att ha riktigt den där formen som krävs. Och Make the Mark har ju... Det var ju ett tag sedan han visade sig från sin bästa sida. Han har tjänat väldigt mycket pengar, va? Han är väl kanske Maharajas vinstrikaste son. Vi kan ju påminna dig att ettan och tvåan i Åby Stora är efter just Maharaja.
Mm. Ja, det gick bra för Maharaja ändå, även om inte Make the Mark fick till det.
Ja, absolut. Och sen kan vi då nämna i sammanhanget att Maharaja fick aldrig chansen själv i Åby Stora, eftersom man då kluddade med kort distans några år när han var som bäst.
Ja, just det. Ja, precis.
Elegantima. Sju raka treor, den här treåringen som tränas i Norge av Gundersen, familjen Gundersen, är ju också efter Maradja. Så det var en strålande vecka. Han vann ju det här British Crown-loppet i Mantorp i onsdags. Sju starter, sju segrar. Och kanske kriteriefavorit. I så fall kan det bli en unik händelse. Någon norsk tränare helst har väl aldrig vunnit kriteriet, det svenska.
Lite senare på kvällen där så var det ju då Hambletonian. Och vi fick ett sto som vinnare. Ganska väntat. Hon var ju favorit. Ja, men det här är något alldeles, alldeles extra alltså.
Hon såg bättre ut i finalen än i kvalet, tyckte jag. Då, i försöket eller kvalet, då var hon lite racklig trav. Nu var hon ju fantastisk. Och den här gången lämnar man inget åt slumpen. Andrew McCarthy, den australiensaren som gör succé i USA.
Det är den här mamman där, det är ju alltså Lockdown Lindis, det är första avkommande här till, som hon har lämnat helt enkelt.
Ja, det var en imponerande.
En häst som gjorde 16 starter och tjänade $167,000 blott. Så att blott. Din start i avelsboxen, ja, med deras måttmät.
Det var andra gången på 25 år ett stovann.
Ja, otrolig häst i den kullen får man ju säga. Som du säger, Lennart, att jag är helt överens med dig att i försöksloppet där, så den prestationen var ju fantastisk, men hon såg ju inte alls bra ut. Men nu här i lördags så var det ju hon var ensam på banan och såg mycket bättre ut.
Någon härlig behandling där kanske emellan. De får väl behandla emellan trots att det är tätt mellan försök och final, va?
Ja, det är möjligt
att tänka sig.
Tvåa Nancy Tack, det är tre Åke Svanstedt. Nancy Tack hade ju en fin dag, Ready for Money, alltså tvåa. Och vann ju då stor Hamiltonian Oaks, Sorella, heter hon så?
Ja.
Ja, Yannick Ingrah satt still där i alla fall när han vann med Sorella. Men det var betydligt värre att se där med Ready for Money där.
Ja.
Det är så pinsamt. Vi nämner i en parentes med ett stort utropstecken efter att han ska skämmas. Jag tycker de ska skämmas.
Alldeles i onödan dessutom, för resten var tvåa, ja. Kan inte bli bättre än tvåa, kan inte bli sämre än tvåa ändå. Nu finns det de som hävdar att han slår på skalmen, okej då.
Båda efter Marcel Hill, både Ramona Hill och den här Sorella då. Så båda vinnarna av storloppen där var efter den där, ja. Avelsgigant.
Reddy Cash 2-3 är betonen.
Just det. Men alltså, kan man ha, nu är ju förutsättningarna som de är, vi vet inte hur det ser ut nästa år. Om det här förbannade viruset kan försvinna, eller coronafanskapet. Men kan det gå, om normalt då, går det att drömma om Elitloppet för den här hästen? Ramona Hill, ett sto. Det har varit det häftigaste man på år och dag.
Ja, det går väl att drömma om, även om de brukar vara försiktiga med att resa. Men det går inte att skydda på att det är avelssäsong och så vidare.
Nej, precis.
Ja, varför inte? Det vore ju naturligtvis något att drömma. Är något att drömma om, och vore en fantastisk händelse om hon kommer ut.
Ja, det häftigaste sedan McLobell.
Ja, från USA.
Alltså från USA. Alltså.
Ja, det kan man nog säga.
Mm. Ja, det där får du ordna, Malmrot. Ja. Prestera. Ja, och ytterligare en familjen Takte här som alltså visar sig.
Ja.
Skaplig stam det där.
takter Bo William har avlat, eller ja, hela stamträdet är ju bra. Jag hoppas Bo William är så pigg så att han kan glädjas åt barnbarnens stora framgångar nu. Och blir illamående när jag tänker på att Bo William inte är invald i Hall of Fame.
Fortsatt, ja.
Det är de så jävla envisa, de här som sitter i kommittén, så det är så fyrkant som man kan inte ha. Jag kan inte förstå.
Ja, nu har de nog inte mycket tid på sig i alla fall om han ska få reda på det medan han är i livet.
Ja, tyvärr är det avgjort för att de har bestämt sig. Om man inte byter ut det här säckgänget.
Perssons attack.
Nej, men det blir ju så jävla fånigt också. Det sitter norrmän och ska bestämma vilka svenskar som har varit bäst genom tiderna.
Nej, det är sant.
Eftersom man nu stänger gränserna för alla, kan man inte stänga gränserna för de här från Norge som sitter i Hall of Fame-kommittén?
Nej, men det är så. Det här är svensk travhistoria som man blundar för. Det är faktiskt helt obegripligt.
Ja, vi är överens. Tittade ni på handbollssändningen här i lördags kväll? Följde ni lopp?
Nej.
Fragment. Jag såg Hamletonien och jag såg något med lopp.
Och då var det Meadowlands referent som stod för Grannlåten, eller?
Daniel Olsson heter han.
Ja, de körde svensk.
Ja.
Daniel Olsson.
Ja, Daniel Olsson.
Annars var det väl Ken Workington som refererade loppen på Meadowlands i lördags.
Men det var det inte.
Däremot, nej. Nu måste vi korrigera här. Ett missförstånd som alla verkar ha gått på genom alla år. Att Scarlet Knights, Hamletonia, det här Swedish Man on the Moon klassiska referatet som alla hänvisar till i många sammanhang. Det var ju inte Ken Workington det året, så som till exempel Hanske lämnade över till.
Scarlet Knight med gulklädd kusk Stefan Tarsa Melander från ett perfekt utgångsläge, spår 4. Det är dags att lämna över till Meadowlands referent Ken Workington. Varsågod Ken.
Nej, han visste inte vem
han var. Varsågod Ken, hörde man ju där i sändningen där. Men det var ju Sam McKee, hette ju den mannen som under många år refererade på Meadowlands. Inte Ken Workington. Just den Sam som bara 54 år gammal fick lämna jordelivet 2017 för ung ålder. Han fick en stroke och kämpade sen med komplikationer med den och klarade inte det helt enkelt. Så nu har vi rätt ut det. Och vi ska ta oss ännu mer till USA.
Nej.
Jo.
Varför?
Ja, du kommer bli glad, Lennart. Vi ska flytta tillbaka i tiden. Årets eller veckans nostalgimoment i denna podd blir ett visst VM-lopp. 1987. Där har du minnen så det står härliga till.
Ja, det har jag ju faktiskt. Och jag tror det var sista VM-loppet som kördes på Roosevelt Raceway.
Så var det.
Sen var det väl Jonkers 88 till 95 och så var det upp och så kom de igen 2015. Och i år är det inställt och frågan är om det blir något mer. Men 87, alltså kallt, det var ju en fantastisk upplevelse naturligtvis.
Vad minns du bäst? För du var på plats.
Jag var på plats onsdagen innan loppet, det gick på lördagen. Onsdagen innan loppet uppstod den stora paniken i stallet på Roosevelt. Kalle på trappan hade varit ute en kort joggingtur med Kallit som hade blivit rädd, jag tror det var för en vattenbil. Och nästan skenat runt där. Man var inte riktigt uppvänd för det där, den där skenturen. Kvart efter Kalle hade kommit tillbaka till stallet så stod Kallit i sin box och kunde inte röra sig. Han stod blickstill, kunde inte lyfta ett ben, kunde inte flytta sig. Han hade fått någon form av förlamning, muskelförlamning och man såg det här.
Fem dagar till start.
Ja, tre dagar till start.
Tre dagar till start.
Onsdagen innan. Vet du när jag kallades dit? Dr. Vincent Chicho som omedelbart satte in muskelavslappnande medel. Och de där doserna fick då kallit 6 stycken på onsdagen och 6 stycken på torsdagen. När jag frågade doktor Vincent vad han gav hästen så svarade han mycket tydligt att det kommer jag inte berätta för dig. Men han lade till att det är tillåtet i USA. Kalle på trappa var mycket bekymrad. Han vi satt där, några svenska journalister, och Kalle vred sig och måste ni skriva om det här och sådär va. Men jag sa samtidigt att du har inte brutit mot något amerikanskt reglement, och för att hästen överhuvudtaget skulle må väl så satt man in de här åtgärderna. Samma dag lottades då loppet, och Kalle på trappa var mycket nedstämd. Han fick spår 7 med Kalle på den här svåra 800 metersbanan. Så att det var ju en tung dag. Det var bättre på torsdag, häst var piggare, gladare. Fredagen såg han ut som han aldrig överhuvudtaget hade startat i ett travlopp. Han flög omkring som en fågel och jättesmidig och fin alltså. Så att jag gissar att det här godkända preparatet inte bara tog bort den här muskelproblemen utan alla andra krämpor som Kallit hade burit på genom åren. Så det var nog en Kallit som kom ut i loppet i kalasform, i en bästa form någonsin, även om han galopperade i en provstart i första kurvan. Det fick Kalle att byta taktik, att inte köra från start och från tredje ytter med lite drag runt slutkurvan, så avgjorde han ju väldigt, väldigt enkelt till en överraskande seger och 12 gånger i oss.
Kan lyssna lite här hur det lät under loppet.
They're off and trotting. Whippet Wood has gone off stride. Habib of Norway goes for the leader. Satago Proud of Italy on the inside. At the rail every way of West Germany, Rex Rodney of Norway, three deep. Table O'Bell of the United States in between horses is now fifth. Khaled of Sweden, the outside. Potain the Moor of France at the rail with Village Kid far back, Whippet Wood. They combine the stands the first time as Satago Proud of Italy is on top by 2.5 lengths. Habib of Norway is second. The mile mark in 2:02 and 2/5. Paddock turn the final time as Satago Proud of Italy by 2. Table O'Bell of the United States is second. Habib of Norway at the rail. Khaled of Sweden in the contention. They've got an eighth of a mile to trot. Now they turn for home. As Satago Proud of Italy. Habib on the outside. Khaled with Table O'Bell. Khaled of Sweden gets the lead. Table O'Bell. Potain the Moor of France with a late rush on the outside. Khaled of Sweden wins the international.
Jag anar att ni på tal om att ställa sig i utbetalningsluckan, så var det någonting ni kanske fick göra där.
Ja, det tror jag. Ja, men framförallt så hade vår gode vän Lars Tåa Nilsson, legendarisk hästsportjournalist på Värmlands Folkblad, var ju med på den där resan. Var utskickad av Värmlands Folkblad. Med på resan var också Värmlands tidning NVTs ägare och chefredaktör Staffan Ander, vars enda uppdrag egentligen var att försöka värva över tvåan till konkurrenten NVT, alltså från VF.
Okay.
Men bortsett från det så spelade Lars, som inte var någon spelare, han kunde spela något 24 graders V5-system på Färjestad ibland, $10 på Kallit. Och hästen gav väl 12 gånger. Och innan loppet sa han, den här bongen, den här lappen, den ska jag rama in och ha på väggen hemma. Och sen då när man kom till, ja, nej, 12 gånger $120, ska man verkligen rama in en totobong som är värd $120? Ja, Lars lät plånboken styra det där, så att han hade ingen totobong med sig här, men han vann i alla fall. Det festades på kvällen där också lite grann. Alltså Rex Rodney var ju Norge. Habib hade vunnit året före, med Toresen var med igen, inte i samma form. Rex Rodney var ju norrmännens stora hopp. Han hade spår 6 innanför Kallit, men Kjell Håkonsen hamnade riset in från start i tredje spår runt första kurvan. Han kom inte ner någonstans och fick backa sig sist. Så norrmännen var ju sänkta, kan man säga. De hade ju räknat en seger för sin konung Rex Rodney. Och det där loppet sändes ju direkt till Momarkens travbana bland annat, med en timmas fördröjning. Så det pågick ju visst spel där i Momarken-lokalen, och de som hade lite koll, de visste ju att Kallit redan hade vunnit och att Rex Rodney blev bland annat slag. Men på festen efteråt på kvällen där så kom Toresen dit och gratulerade Carlo Johansson och sa att något sätt att du körde ett fantastiskt lopp, Kalle, och jag gratulerar verkligen. Och att först vinna VM-loppet och sen få en sån uppskattning av världens genom tiderna bästa kusk, det är ju inte dåligt.
Gjorde ett reportage om detta lopp och Kalle Johansson för några år sedan, och då mindes han att det här var väldigt, väldigt stort. Att det var kanske inte som att vinna ett elitlopp, men alldeles snäppet under. Det var ju under den tiden då VM statusen var väldigt hög också. Och att det var stor mottagning på flygplatsen när han kom hem hemma i Värmland där. Så hela Värmlands hjältar var de ju när de kom hem där kalligt och kallade på trappa.
Det var ju stort det här, alltså under några år, jag vet inte hur många, men bland annat det här året så direktsände ju faktiskt de här, radion direktsände ju det här, alltså jag spelade in det på kassettband, det var mitt sätt att, jag fick inte vara på plats, jag var alldeles för ung för det, men Lasse Kings referat, det har man ju hört 1000 gånger tror jag har gjort.
Ja.
Men det var ju otroligt stort alltså, att vara uppe mitt på natten där.
Ja,
jag minns inte exakt vad klockan var, men det var väldigt sent för mig. Jag var trött på den tiden på nätterna. Men...
ja, jag tror att det var vid 3-4 snart någonting på natten. Då var det ju samma där med Legolas 1983. Då satt man ju också klistrad. Fantastiska minnen.
Ja, jag minns det här för att jag hade ju ställt klockan och för att lyssna, men också då spela in det på band. Och det jag minns är att jag vaknade ju och satte igång bandspelaren, men det var ju en sån lång sändning innan, de babblade ju som fasen innan det var dags för lopp, så att jag hörde aldrig loppet live, utan jag fick sätta på bandet på morgonen och spola tillbaka och lyssna hur det hade gått då.
Okay.
Men det var väldigt mycket försnack där.
Kalle var ju en V65 följde Tom under många flera år. Han vann ju 7 V65 lopp och nu var på den tiden innan V75 alltså, utav de 6 guldfinaler.
Ja visst, många stora lopp i Sverige också.
Årgäng stora 87-88, Hugo Åbergs 88, Olympiatravet 87, årets häst 87 och 88, tjänar 8,5 miljoner.
Jag tror att om jag minns jag rätt så var det stora treåringspriset han vann 84, var han född 81? Jag minns inte fullt ut, men det är i alla fall det första stora lopp som jag såg live på Romme, stora treåringspriset där. Så jag har någonstans någon suddig bild på tagen med dåtidens enkla kameror. Men det minns jag.
Två kriterier. Men ströks inför derbyt på grund av en hovböld. Låt mig berätta om ett besök hos uppfödaren Sigurd Nilsson i Töksfors. Vi var på väg från Jarlsbergs Grand Prix som Jim Frick hade vunnit med Perfect Rib efter en hård kamp med Habib. Och han skulle köra en kustmarsch i Årjäng på måndagskvällen. Vad skulle vi göra under måndag? Ja, men vi åkte hem till Sigurd Nilsson i Töksfors och så åkte vi dit. Och han hade då två ettåringar, gick i hagen där. Det var en helsyster till Kallit som heter Kalitra. Och en häst efter Smoking Yankee som heter Lemink, om jag minns rätt. Ja, vi var ett gäng där. Ja, men vi köper den där Kallit-systern. Då berättade Sigurd att vid ett annat tillfälle hade person, ett par, varit här och skulle köpa en av hans avkommor. Det var Kallit och Lemings bror eller syster, vad det nu kunde vara. Och de valde fel. De valde den här Lemink-brodern eller systern. Och Kallit blev kvar då till familjen Kristen som ägde Kallit sen. Och då sa Lars Lindholm som var med, det är lika bra vi köper båda två då, så det inte blir något kludd här va. Ja, affären gjordes upp. Lindholm tog fram sitt check efter och skulle betala, men Sigurd Nilsson ville inte ta en check. Nej, vi får åka in till banken. Och inte banken, det var Sparbanken i Töksfors. Och där satt en ensam kamrer och Sigurd Nilsson ville då ha kontanter bytta mot sin check. Då visade sig att när han hade räknat upp 165 000 som inte räckte till riktigt, så var pengarna i bankens kassa slut. Hur fan gör vi nu då? Jo, då stängde han banken, låste dörren och gick över till Konsum och lånade de återstående tusenlapparna. Vi åkte hem till Sigurd Nilsson och la pengarna på köksbordet. Kalitra kom för övrigt aldrig till start och Lemink spavlade in 160 000 och sånt där. Inte ens det. Det var ingen bra affär.
Nej, det var det inte. Ja, det är mycket... Det var en annan tid här nu. Den här bankkonsumhistorien och sen det här med att Nordmarken folket kunde spela när loppet var kört.
Ja.
Det var annorlunda, så kan man säga.
Ja, det var andra tider även när det kommer till segertid, för att det var 1984 som Kalit vann, och han vann alltså på 16,4 1640 meter bilstart. Mm. Det var det första stora treåringspriset som kördes, och det är ju numera E3.
Ja, just det.
Och E3, det går betydligt fortare nu. Jag tror att han hade inte fått kommit ut på banan och varit med än som han hade kommit nu.
Ja, häftigt att minnas i alla fall. På tal om det, ska vi tappade ju bort två lite händelser för förra gången. Dels att då Sebastian K. har lämnat jordelivet och dels att Bold Eagle har gjort sin sista start. Det här är ju hästar som är värda att beröra lite grann och minnas tillbaka till. Vad ska vi säga om, till vi börjar med Sebastian K. Vad har vi där som vi minns ordentligt?
Ja, förvandlingen höll jag på att säga. Det är ju fel att säga, för det var ingen förvandling riktigt, för att han hade ju gått bra för Ludde också. Men det kändes som när han flyttades till Åke Svanstedt att han fick tillbaka löpglädjen, och det här året 2014 när han vann 8 lopp i USA och slog världsrekordet ett par gånger, och det är otrolig travhistoria faktiskt.
Kan man säga att han hos Colgjini var den snabbe talangen och hos Svanstedt blev han hårdingen lite grann?
Ja, det är möjligt. Framförallt betydde han ju oerhört mycket för Svanstedts etablering i USA naturligtvis, att han hade med sig den hästen dit och som Magnus säger fick slå flera världsrekord. Jag kommer ihåg en andra plats och en seger som fyraåring. Kungapokalen vann han ju med Erik Adiasson i Surken och Lutfi
till 19 gånger.
Ja, Juggle Face. Erik Adiasson tog ledning, släppte till Juggle Face. Fick Mind Vice As utvändigt. Sista kurvan, 300 kvar drygt kanske, så galopperade Juggle Face och...
Aldrig har Colgjini galopperat ur fältet på ett mer
sätt. Ja, det gjorde han oerhört snabbt. Och, Sebastian K. fick då gratis. Han hade ju tagit sig förbi. Det var väl Open Search redan då. Kanske
ja, det var det. Jo, det var det tror jag faktiskt.
Sen kommer jag ihåg den andra platsen i Europa där det bytte i Le Cavos. På Le Cavos La Roche, där han fick stryk av Mind Vice House. Och där stod han i 30 gånger. Sebastian K. var mycket duktig som tvåa för Dominique Loconnö. Ludde körde själv Joke Face som blev upplevt.
Han satt ju fast där länge, Sebastian. Han fick ju aldrig riktigt chansen egentligen, så kan man säga. Så att det var ju en, som sagt, det är fel att säga att, som jag sa, en förvandling. Det var ju inte riktigt, för att han hade ju gjort det bra redan innan där. Men som sagt, det här fartfenomenet som han blev i USA, det var ju, han var ju fullständigt överlägsen också. Han lekte ju med dem varenda gång.
Jag skulle vilja säga att det brukar heta att det här är en riktig travare liksom. Men Sebastian K, jag kan nog ta till de orden att det är travarnas travar.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Vilken naturlig gång.
Och, ja, effektiv stil alltså.
Ja. Och hackade liksom aldrig. Det var väl någon gång i ett obestora, eller ja, det obestora var det väl som man var lite ofräschigt i ett skiljehytt. Som man kanske tog något snedsteg. Men annars så var han ju fantastisk aktion alltså. Jag minns kanske ett par andra platser starkast. Kanske debuten för Åke Svanstedt när han borde kanske ha vunnit Hugo Åbergs. Om det inte vore för en alldeles för bra Commander Crow. Sa jag inte kanske. Jag vet inte. Men det var ju osannolikt hur bra Commander Crow var den där kvällen. Det var debuten för Åke Svanstedt. Och sen när han förlorade knappt mot Prince Tag i jubileumspokalen i den där härliga duellen. Och Ralf Karlstedt fick vinna. Jag minns att de åkte runt banan där sida vid sida, Colgjini och Karlstedt. Och medan de väntade på resultatet. Det var en vacker kväll också.
Och Colgjini sa efteråt någonting sådär att om jag ändå skulle förlora är jag glad att jag gjorde det till just Karlstedt.
Ja men exakt, det var något väldigt fint över den stunden faktiskt. Och så satt han ju världsrekord då som sagt. Vi kan ju väl lyssna lite grann på det.
Top of the stretch, Sebastian K. It's all just a matter of how hard Svanstedt wants to push it now. Way back to Modern Family in market share. Sebastian K. Watch the timer now. Sebastian K. to the line. 149 flat! The Trotter! A command performance here!
Ja, världsrekord har vi pratat mycket om här, men det i podden och även vilket år var det här? Så han satte det här.
Det här är 2014. Han slog ju världsrekord två gånger det året och det här är ju, referatet är ju från när han vann på 149 flat. Aha. Som referenten säger där, 107,7. Det är alltså när travsport är på det här sättet och när till och med referenterna tappar fattningen lite. Och blir så, det är ju han är, man hör ju, här är det ju lite, det är det här världsrekordhysterin lite grann. Det är ju en fråga om hur fort Åke vill köra och bla, ja, det låg ju i luften naturligtvis, men det blev ändå mycket bättre.
De har kanske det, ja, kanske mer i sig fortfarande, amerikanerna, om man jämför med oss då kanske.
Ja, så är det.
Ja, vi har tappat det.
Tappat det lite. Ja, det har gjort.
Nej, det slår så jävla många rekord nu.
Exakt. Ja, det är Härligt citat alltså, fy fan. Ja, men på tal om att tappa det då, så kan vi väl lyssna på ett Bold Eagle-referat också.
Men det är fem Bold Eagle som leder det upploppet återstår. Delicious US kan inte försvara sig. Resolve provar det bakom, men titta på Bold Eagle! Bold Eagle har krossat dem i det första försöket, försvinner ifrån konkurrenterna och passerar mållinjen där. Oj, 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 1.08,3.
Åh, herregud. Vänta, Micke. Ja. Patrik, vad sa du för någonting?
Ja, 1.08,3. Jag är helt borta.
Det här var alltså det där försöket, vad pratar vi nu, 20, de här sista åren.
2017 är vi då. Yep. Ja, det går fort, men 2017 ja, var det.
Han vinner alltså på 8-3, va? Eller var det 8-6?
Nej, 8-3, de får ju repetera det här, ja, det, för säkerhets skull också då. Och det är nätt och jämnt att Patrik Skoglund klarar av att upprepa vad han nyss har sagt där. Luften tog slut lite efter den prestationen.
Jag har ju lyssnat och läst om det här och alla ska minnas Bold Eagle och just det här loppet. Men vad fan, att vinna ett försök, och alltså att vinna en rond, en boxare vinner en eller två ronder, men det gäller att vinna matcher.
Ja, de var lite övertända i försöket, så kan man säga.
Han vann ju, ja, men efteråt här nu, att det var ju, ja, det är klart att han sprang fort, han gjorde ett fantastiskt lopp, men det sänkte ju honom också inför finalen, så att jag har svårt att ta till mig det där. Okej, det var en häftig upplevelse, men det blev ju liksom inget resultat av det.
Nej, man förstår ju att i stunden där, att jag själv var jag nere i Rom just den helgen, så jag upplevde det inte själv. Men jag kan tänka mig att just den, i den stunden så var det ju något alldeles märkvärdigt.
Alltså hästen har väl två Prix d'Amérique som man gärna minns då. Och framförallt minns man dueller med Ridley Express, även om man då fick stryk knappt. Och det är ju mycket större prestation än att vinna ett försök till en final. Jag har jättesvårt. Nej,
du köper inte det?
Nej, det är klart. Han sprang som en dåre där. Men nej, det är ingen som... Det kan man ju minnas möjligt, men det är inte någon av hans största prestationer i en karriär. Han är uppenbart Frankrikes näst mest vinnande häst när det gäller pengar, men det saknas väldigt lite till Tim och K, och om Propulsion raderas så lär väl den här listan skrivas om då. För övrigt avslutade han med en fjärdeplats då för en dryg vecka sedan i Mons i Belgien, och man ska vara evigt tacksam för att han äntligen fick sluta, för det var ingen vacker syn att se Bold Eagle. Ja, inte den lyster, alltså han körde pojken, eller lärlingen, den pojken var det fel, lärlingen körde försiktigt och insåg ju naturligtvis att han bara skulle ta sig runt, men det var inte, banan kanske inte var jättebra, men tack för att han fick sluta, säger jag.
Lite intressanta artiklar här i travronden i veckan, tyckte jag. Om de har ju gottat ner sig i svenska travbanors utformning. Om de är förlegade eller om de inte har hängt med i utvecklingen. Och det är väl så det kanske har. Så hästarna springer så ofantligt mycket fortare idag. Men banorna ser i princip likadana ut. De har möjligen lagts om och möjligen också lite olika dosering jämfört med i begynnelsen. Men ja, det var en intressant läsning.
Jag kommer ihåg när jag kom till Åby efter ombyggnaden. Man fick se Åbys nya oval för första gången. Det stod ju som en sån här cykelvelodrom.
Ja, Åby extrem i sammanhanget.
Jag läste den här artikeln om Lars Sandström, gurum när det gäller bankonstruktioner. Säger att våra banor är byggda för hästar som springer i 1.21, och det finns ju nästan ingen häst som klarar att springa så sagt.
De är byggda för kallbloden numera.
Ja, nu, som kallbloden springer idag. Så att det är ett bekymmer, och det går inte att, om jag har förstått det rätt här, det går inte att göra om banorna utan att, alltså man vill ju göra vidare kurvor, men då måste man förlänga banorna. Och det har vi bara en som är mer än 1000 meter, det är Timsjö. Förhoppningsvis får vi då Jägersros 1400 meter.
Ja, men det var ju som sagt lite intressant. Per Nordström uttalade sig också där, det är inte farterna i sig som dödar hästarna, däremot är banorna inte utformade för dagens farter. då kanske Per Nordström är inte den som får hästarna att gå längst i karriären, så att, som en liten parentes. Men jag pratade med en av våra landets vinstrikaste kuskar för ett tag sedan om detta, och han menar på att de svenska banorna är alldeles, som vi var inne på där på cykel- och velodromen på AB, att de är för mycket doserade. De, när de blir trötta framförallt i sista sväng, att de helt enkelt inte riktigt klarar av att hantera då, att det sliter på hästarna helt enkelt. Det kan ju ligga någonting i det.
Ja, jag kan inget om sånt här. Jag läser bara vad expertisen säger, i detta fall Lars Sandström, men också de som ofta kör, eller de här rutinerade kuskarna måste ju förstå det, och tränarna, vad som är mest skonsamt för hästarna.
De tog upp Visbytravets bana där ju som en av landets bättre i sammanhanget. Att den då är mer utsträckt.
Ja, den har alltså en kurvradie som är högre än kurvradien är 100. Finns ingen annan bana som är mer än 79, och vissa till och med nere på 75. Alltså större banor är lösningen naturligtvis. Och det kommer ju inte få särskilt många, för på de banor vi har så finns inte utrymme för att bygga om banorna till, från 1000 meter till exempel 1400 meter.
Och om det finns så händer det i alla fall ingenting. Jag vet att Mantorp var ju på gång.
Ja, man kan ju också säga att det kostar hiskliga pengar att bygga om en bana, och de pengarna finns ju inte idag i dagens dragkort, där alla banor kämpar för att överleva.
Då får väl staten kliva in, eller från centralt håll.
SD menar du, som har, SD har ju bara skulder om jag förstått det.
Ja, man borde gå och öronmärka pengar för att hästarna ska må bra, kan man tycka.
Ja, absolut.
Vi får följa det vidare. Det var intressant i alla fall att snudda vid ämnet. Vad tyckte du om fyraåringarna som vi fick se i veckan då? Det börjar ju närma sig derbytiden nu. Don Fanucci Zet var ute igår och hoppade bort sig. Det var överraskande.
Ja, det var det. Första gången barfota, och tydligen så var det väl det då som gjorde att det inte funkar. Han var ju väldigt snabb från start, tog emot clickbait, men när spetsstriden såg ut att vara avgjord så var det ju galopp bara. Mm. Så lite från ingenstans. Vet inte hur Örjan kände i det läget, om det också kom plötsligt för honom eller om han hade feelingen att det inte riktigt funkade barfota.
Han sa i en intervju efteråt nästa idag att det gick inte, det blev inte bra med barfota runt om, så nu har man väl testat det då. Samtidigt så sätter man ju då ett litet frågetecken inför derbykvalet. Jag hade en kollega på travnet en gång till, Ulf Nilsson, som alltid sa efter G kommer G.
Travets alfabet, det är lite annorlunda. Ja. Efter G kommer, ja.
Det var ju ett streck i räkningen, gissar jag, för Daniel Rudé, men han går inte gräv ner sig för det, för att han kommer igen naturligtvis. Jag tror inte han galopperar i derbykval.
Vi fick den där nerven ändå, ja, som vi pratade lite om förra veckan, att det behövdes hända. Nu råkade det hända med Don Fanucci Zet själv då. Det var väl kanske inte riktigt det jag tänkte. Men
att det där träden till himlen och allt det där, det fanns någon litet hack i skivan i alla fall. Ja. Även för Don Fanucci Zet.
Kan man ju se, två dagar innan så har ju Robert Berg vänt på kuttingen och hittat formen, rätt form på Power.
Mycket duktig i lördags.
Mm. Som var strålande fin i lördags. Så där har ju fjolårets kriterievinnare är med i derbysnacket igen på allvar. Sen läste jag idag att Berg är tydligen avstängd när det ska köras derby. Och han har två av favoriterna, Power och Hail Mary.
Power har, nu vet jag inte hur han funkar, men han har ju också den här barfota runt om växeln kvar. Om den är möjlig på just Power, det vet vi inte. Men det vet nu Robert Berg.
Såg vi några i Mantorp där, Brother Bill vann ju.
Vad tyckte vi där?
Inte helt övertygande, måste jag säga.
Nej, han gjorde, vad ska man säga, det är elakt att säga att han gjorde det han skulle kanske, men som sagt, nej, såg inte hundra ut. Hästen i loppet var väl Leitos Kronos som gjorde ett jättebra lopp och såg riktigt fin ut igen. Han har ju sett, tycker jag i alla fall, otroligt mycket bättre ut i år som fyraåring, rent aktionsmässigt, än förra året. Och vi såg hur han kunde förra året, och i år har han ju presterat bra. Så att han blir ingen lätt häst att slå i derbyt, tror jag. Det krävs något, Don Fanucci Zet och en Power kanske, och en Hail Mary. Det finns några, om man börjar titta. Ja.
Jag ser odds, titta på en oddslista här, då är fortfarande Don Fanucci i alla fall i det där stora favoritskapet. 2,86 av alla decimaler. Och så 7 gånger då på Aetos Kronos om man är sugen på den.
Sen är ju vad heter det, din skräll där. Vad heter han nu? Nu tappar jag namnet. Han är med på V75 på Romme på måndag. Som Jeppsson kör.
Nej, Sjöström. Kinky Boots.
Kinky Boots.
Den tror jag vinner på lördag.
Då har vi, den ger alltså 75 gånger som derbyvinnare.
Men jag har redan spelat den till 100 gånger så jag har ingen idé.
Det är bättre. Det är bättre.
Ja, den vinner inte derby, men den vinner på lördag tror jag.
Okej.
Okay. Klass 1 försök över 2600 meter.
Om man har spelat en liten slant i derby så måste man ju tro att den vinner vanligt V75-försök på Romme.
Är det hos ho klart?
Ja, då kan du spela plats i så fall. Nej, men jag tror den har toppchans.
Ja.
Liksom jag tror i andra avdelningen nummer 7 Lord Flax som äntligen har fått inte jättebra spår men ett framspår.
Ja, risken är att han blir så betrodd den här gången. Det är tråkigt när man har varit inne på honom ett par gånger och han har i princip varit ospelad. Men det är ju vinnarna vi ska ha. Man får ju inget betalt på en 2-procentare som är tvåa.
Nej. Hur går det då i E3-finalerna? Har vi någon feeling där?
Jag tycker det är svårt.
Mycket svårt, men det är klart att om Hellbent for Arm inte blir insnodd i sina bandageband så kanske han blir väldigt svårslagen i hingstarnas upplaga, va?
Han får inte hamna allt för risigt till för att lycka tiare, men han är väl ganska positionssäker både hästen och Örjan, så att Nodapt imponerade ju oerhört i kvalet.
Frågan är hur det kvalet har satt sig 10,5 från dödens.
Ja, det kan bli bold eagle-effekt där kanske. Så att det blir
flyttat lite fram sig 10-20 meter, då blir det ju väldigt...
Ja, då blir det svårt då för Hellbent for Arm och hämta in.
Leif Hittas hoppas jag in i ditt vinner. Stornas. Leif har en på flera sätt orolig lördag framför sig på lördagen. Ja, på klockan 12 begravs ju hans svåger och kanske bästa vän Jim Frick, och sen några timmar senare ska han köra E3-final.
Mm. Den är alltså på lördag, minnesakten där för Jim, klockan, vad sa du?
Ja, begravningen 12 och minnesakten 13.
Mm.
Och det, begravningen sänds faktiskt på nätet också. Den går att titta på.
Mm.
För den som vill vara med där.
Jag tror att Jim sitter på Leifs axel på lördag.
Ja.
Och hjälper dem att vinna den där E3-finalen.
Det var vackert. I tv-rutan har vi sett lite nya röster på, eller hört lite nya röster på sistone. I lördags dök plötsligt en viss Ludvig Olgini upp som, det är väl första gången han sitter med som visitare.
Jag tror han har gjort det någon gång tidigare, hoppat in så där.
Mm.
I lördags passade bra och alltså det blir ju en annan dynamik när man får, det är väl som att byta ut fotbollstränare, man behöver en ny röst brukar det heta. Och tv-sändningar behöver kanske nya röster, det blir lite framförallt då, kunskapsmässigt och lite anekdoter. Vi har hört på sistone, Wahlman var med i någon sändning, Anders Eriksson var med i någon sändning, nu var det Lutfi. Och det, man har hittat ett lite nytt spår och det tror jag är nyttigt för sändningarna. I lördagskväll var Björn Börny Norén expert där på Medellandssändningarna. Han var ju oerhört påläst och kunnig i amerikansk transport. Så det är nyttiga injektioner att man byter ut det här folket som vi är vana vid att se, och man blir lite trött på ibland, eller många blir lite trötta på ibland, utan att säga att de är odugliga, för de är ganska duktiga de flesta. Men det, ja, lite injektioner.
Det är lätt att gå in i kanal 75 vägg efter ett tag. Det är som vi skulle komma ut med ett avsnitt både förmiddag och eftermiddag varenda dag, lite så. Ja,
de tröttnar på oss.
Ja, det är många timmar att fylla för dem. Det är inte lätt att göra direktsänd media överhuvudtaget. Och det är inte alltid lätt att hitta folk till de här timmarna heller. Så att,
nej, verkligen. Det är all respekt.
Jag tycker man absolut ska ha, ja, man ska ha tålamod och vara tolerant mot att de provar nya ansikten. Alla funkar kanske inte, men det dyker ju då upp rena fynd. Så att man måste prova.
Påläst måste man vara. Alltså, det förbereder sig i sådana här sammanhang. Det frestar naturligtvis på, va? Det är ett jävla jobb. Det är inte bara sitta där 3-4 timmar direktsändning, där man ska ha förberett sig väl. Ja,
verkligen.
Låt mig säga att Borgås och Colgjini var ett oerhört passande par.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag lyssnade inte så mycket. Jag hade bara något fragment.
Ja, de gick bra ihop och det glädde mig lite som ett åren för båda har väl passerat 60, tror jag.
Även Borgås?
Nej, det kanske han inte har. Det kanske var elakt mot gode Borgås. Men...
ja, det tror jag faktiskt inte.
Den evigt unge Borgås skulle jag vilja säga. Han kan omöjligt ha passerat 60. Nej, det har han inte.
Han Lövde har gjort det, tror jag.
Ja, det har han. Det är vi säkra på.
Jag ber om ursäkt, Borgås, som jag har tyckt att det har passerat 60.
Ja, precis.
Men det är en evighetsmaskin, den är Borgås.
Ja, det har vi varit inne på tidigare. Det är han verkligen. Han stonkar och gör det med den äran. Verkligen.
Jag är lite stolt över att jag lämnar över referenskapet på Axvall till Borgås en gång i tiden.
Mm, just det. Jag har varit inne på. Har du refererat något storchampionat?
Jag kan inte minnas det. Jag tror inte det.
Du borde ha minnats det om du har gjort det.
Ja, det var en övergångsperiod där efter Lillis och så kom väl Borgås. Mats Ahlqvist kanske var det. Ja,
det var han. Hur var din stil?
Jag är helt kass.
Det var din stil.
Jag hade faktiskt refererat lite på Åby också för den där. Men nej, det var...
Men var du den här som höjde rösten eller var du Tommy Åström-stilen, om du förstår vad jag menar?
Ja, jag höjde nog rösten när det var befogat, inte mitt i loppen.
Nej. Vilken är Sveriges bästa just nu? Banreferent.
Ja, Patrik Nilsson är ju stabil, mycket stabil.
Mm. Ja, han är ju väldigt, väldigt korrekt. Jag måste backa lite till Borgås. Vi pratar om att vara förberedd. Det finns väl ingen i travhistorien som har varit så förberedd när det gäller hästarnas statistik i spets.
Nej.
Det finns inte ett referat. Han inte vet exakt hur många starter hästen har gått i ledning och hur många gånger
han
har
hittat sin nisch.
Det är hans grej. Ja, det är
Lars Ågren på Axfell gillar jag faktiskt. Lars Ågren på Axfell.
Okej. Okay. Då drar jag till med att jag tycker att Mats Ahlqvist är den bästa just nu.
Nej, du håller alltid på Jägersro. Det är något.
Han började ju på AB och Axvall, så att jag tyckte om honom även då.
Ja, men vi måste komma nya. Det här Stefan Perssons pojk, Alex Persson, som refererar på Vaggeryd ibland. Mm. Han är intressant, han är bara 16 år.
Och så borde ju Mattias Spante borde ju få en egen bana. Fast plats.
Ja. Nej, Spante, jag nämnde inte honom. Det är mitt förslag. Jag tycker att han kunde få betydligt fler banor. Han började ska jag inte säga. Han gjorde mycket Romme. Han gjorde mycket Romme tidigt. Och jag var inne och pratade med honom. Det är kul ju med nya. Nu har vi sagt det några gånger. Men det är roligt och oerhört noga innan. Där snackar vi om att förbereda sig. Viktigt att veta vad hästarna heter. Att man inte säger fel och sånt. Det gillar
jag. Men inget ont om Patrik Nilsson, men Solvalla skulle behöva en egen exklusiv referent och då föreslår jag Mattias Bante till Solvalla.
Ja, kanske.
Det tycker jag mycket. Ja, nej, jag håller med dig. Patrik Nilsson är ju jättebra, men det är kul även här att vi får lite omväxling och att det går att ha lite höra på referenten vad man
Exakt.
Är någonstans. Det är ju faktiskt det gör väldigt mycket.
Nu slänger jag med en fråga. Vilken var den första bana som överhuvudtaget hade en banreferent?
Den kan jag. Halmstad.
Halmstad?
Ja. Jag är nästan säker.
Jag är nästan säker på att Åby hade innan Halmstad ens fanns i tankarna. Nej, jag skojar. Är Halmstad först? Är det någon som kan den? Är det någon där ute?
Någon där ute kan ju detta. Om de tror att de vet bättre än jag om detta. Så mejlar man ju till podcast.trottosport@gmail.com. podcast.trottosport@gmail.com.
Jag gissar på Bengt Finnsson på Åby.
Okej, okay. Ja just det. Där lämnar startbilen fältet.
Ja.
Förutom mejla så kan man ju följa oss på Twitter och Instagram. Twitter heter vi Trottosport 1 och på Instagram bara Trottosport. Så följ oss gärna där. Vi lägger upp rikligt med bilder och med lite roliga grejer. Och inte minst så kan man ju sponsra oss, stötta oss. Det skulle vi vara väldigt tacksamma för. Man går in på patreon.com. patreon.com.
Kan du bokstavera?
Jag gjorde just det.
Nej, P Peter E.
Jaha, du menar, ja just det. Men där söker man då på Henrik Ingvarsson och så går man in och donerar för varje avsnitt som man, ett valfritt belopp.
Donerar låter jävligt högtravande.
Ja, det står, de heter ju det.
Där, donerar. Bidrar skulle jag vilja säga.
Bidrar säger vi. Stöttar. Sponsrar.
Ja, supportar.
Där satt den.
Och då bara för att vi ska få några kallblodssupporters då med oss så ska vi nämna kallblodskriteriet.
Ja.
Brännebas. Ja. Öystein Tjomsland, nye kallblodskung.
Han har tagit över efter Persson.
Ja, visst. Vinner alltså kriteriet med en häst som i kriteriet gör sin tredje start i livet.
Ja, det är ju fantastiskt. Vad vann vi? Vad var segertiden?
26-0.
Oj, 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 oj. Det var annat än på Lappnils tid.
Han doseringen klarade hans hastighet.
Men, men, jag läste rätt. Oskar Kylin Blom tvåa. Och han stämmer. Som var avstängd och avstängd igen. Och sen helt frikänd.
Vilket spektakel för ingenting.
Ja, alltså man borde stämma de jävlarna, höll jag på att säga. Men, alltså, man drog honom i smutsen. Fullständigt i onödan.
Ja, faktiskt. Det får inte gå till så. Det får det inte.
Men han upprättelse genom att bli tvåa. Maxplacering, men jag förstår det rätt.
Mm, ja, det var ingen tvekan. Brännebas är helt överlägsen i kullen. Väldigt spännande häst.
Då tackar vi för den här gången och hörs om sådär, 7 dagar igen då. Så håller vi på Leif Vitas på lördag allihopa, tror jag.
Ja, det gör vi.
Ha det gott.
Hej, hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.